God afton, de filmradio som sänder igen, som vi säger varje tisdag mellan klockan 19.00 och 20.00. Vi sänder på frekvensen 94,9. Och då kan ni även lyssna på oss på internet, live, på adressen gme.me. Och då Fred i Milan i sammanhang om att vi har. På vilken adress, Lennart?
Det är på samma adress, Fred i Mellanöstern.
Fred i Mellanöstern, där som vi har alltså en upprop till svenska riksdagen att väcka en misstroende votering mot vår utrikesminister Margot Wallström, som har gjort bort sig under flera gånger mot Israel. Och det har vi, vill ni läsa om det, det står alltså rätt så långt inlägg som förklarar vilken upprop. Så vi har fått över 850 namn, men vi vill ha lite mer. Så gå gärna in och teckna er för detta också på den adressen. Jag vill även påminna att vi har repris på söndag klockan 8.00. Idag ska vi ha ett program. Ja, just det, vi har alltså en på sidor på Facebook där vi har namninsamling. Är det samma upprop, Lennart?
Ja, det handlar inte om namninsamlingen, utan det är en sida på Facebook helt enkelt som heter Föreningen Fred i Mellanöstern.
Ja, det finns. Ja,
just. Vi lägger ut olika intressanta saker som vi tycker.
Ja. Okej.
Okay.
Mm. Ja, på sidan av mig sitter Lennart Eriksson, en av våra medlemmar, och som hjälper till en hel del. Och vi ska prata idag om vad vi vill se på Israel görande. Och en liten historia, det är faktiskt en historia för 3-4 år sedan. Johan råkade illa ut på grund av att han uttryckte sina sympatier för Israel. I sammanhang vill jag påminna er att det fanns en väldigt bra artikel av en av Sveriges radiokorrespondenter i Mellanöstern, Ikberi tror jag han heter, som berättar, han skriver som så: under 50 år har jag gjort ungefär som alla andra journalister, och allt har jag belagt, alla i länder som fanns har jag belagt på Israel agerande. Efter 50 år har jag slutat med det, och idag försöker jag vara opartisk i sammanhanget. Det är intressant, det är en tema som vi hade under många, många år, som är kanske svårt att marknadsföra, men sanningen är att det finns flera av de kända journalister som säger precis samma sak. Nu, Lennart, du kan berätta vem du är egentligen. Är du värmlänning?
Ja, det är jag ju. Jag är från Värmland.
Varifrån i Värmland?
Jag har jobbat länge på Migrationsverket. Jag är från Kristinehamn.
Men var är du från Värmland?
Vad sa du?
Var är du från Värmland? Värmland är stort.
Jag är från Kristinehamn.
Kristinehamn.
Ja, just det. Det är det jag född som.
Nej.
Och har... Sen har jag, sen 1988 då, så har jag jobbat på Migrationsverket i... framförallt i Göteborg.
Mm.
Ja. Har jag gjort så.
Är du jurist?
Nej, det är jag inte. Jag har läst statskunskap mest och sociologi.
Vad läste du?
Ja, det är Uppsala,
Karlstad, Göteborg. Vad läste du för ämne? Vilka ämne läste du? Är det statsvetenskap?
Ja, just det. Aha. Och sociologi.
Sociologi. Jaha. Och då startade du på Migrationsverket.
Ja.
Vad har Migrationsverket egentligen för uppgift?
Ja, det som jag har jobbat med hela tiden, det är asylansökningar. Det vill säga de som vill ansöka om asyl och anser att de är flyktingar till exempel. Och inte kan stanna kvar i sina hemländer därför att de är förföljda där. Utan då finns det en möjlighet för dem att få asyl i Sverige. Då har jag jobbat kanske så gott som hela tiden med att med sådana ansökningar då, om asyl. Och det gör jag fortfarande.
I stort sett är det som så att politiker utformar och bestämmer. Och bestämmer vilka bestämmelser som ska gälla. Vem som man ska släppa in till landet. Och vem som ska inte släppa in. Och sedan finns Migrationsverket. Som ska jobba efter dessa lagar och förordningar.
Ja, det är ju riksdagen som stiftar lagen. Och sen är det ju Migrationsverket som har att tillämpa den lagen. Men samtidigt så finns det ju internationella överenskommelser. Genèvekonventionen och EU. Och EU-rätten innehåller ju också mycket som vi har att förhålla oss till. Så att det är inte bara Sveriges riksdag då som inblandad i det här.
Ja. Och det vet vi att i Sverige där migration är stort grej eftersom förra året kom 170 eller 60 000.
Nej, det var nog året innan redan. 2015 tror jag. Som det var som mest. Ja. Mm.
Som kom. Och du har eget blogg också.
Ja, jag startade ju och började skriva på internet. Det gjorde jag väl i mitten. Ja, 2003 tror jag det var närmare bestämt om då just ja, Israel helt enkelt och problemen som finns i Mellanöstern och hur man ska eventuellt kunna lösa de problemen. Så det är det jag har skrivit om nu och det håller jag på med fortfarande. Så det har jag faktiskt, vad blir det, 14 år.
Om man läser din blogg så ser man att dina sympatier ligger på Israels sida.
Ja, jag anser ju att Israel är den som har rätt i den här konflikten på mycket, i många fler avseenden än vad motståndarsidan har. Och det är ju det jag försöker föra fram då. Det finns ju så många som tycker motsatsen och så jag försöker göra lite motstånd mot det och föra fram en annan uppfattning att det faktiskt är Israel då som borde...
Det där tycker jag som Israel är intressant att förstå. De som jag träffar ofta, det är svenskar som känner inte till så mycket om konflikten. Och de som säger att de känner till dem ofta mot Israel. Mm. Alltså alltid skyller på Israel. Mm. Varför du plötsligt fick en sånt uppfattning?
Ja, det var ju då 2003. Det var ju väldigt många sådana terrorattentat som skedde i Israel. Och innan det så hade jag väl inte egentligen tagit ställning vare sig åt det ena eller andra hållet. Men sen började jag läsa på internet vad som fanns där. Till exempel Hamas stadga. Där det står att både judarna och Israel ska utplånas och det ska ske inom krig och förhandlingar är omöjliga. Och PLO har ju egentligen samma uppfattning. PFLP, Hezbollah, Iran och till och med i Arabförbundets stadga om mänskliga rättigheter så står det ju att sionismen ska utrotas. Det vill säga judarna ska inte ha rätt till någon stat och det är ju det som sionismen går ut på. Men det ska inte få finnas enligt då alla arabstater egentligen som tillhör Arabförbundet. Och när jag såg det här så har jag svårt att se att den sidan som har de här uppfattningarna skulle vara den sidan som egentligen har så att säga, rätt i den här konflikten. Utan Israel har ju rätt att existera och judarna har rätt i sin stat och det är någonting man måste stå upp för. Så att det var det som var grunden egentligen till.
Men å andra sidan, du är svensk, titta på svensk television, läser svenska tidningar. Och den är uppfattningen precis motsatt till vad du pratar om. Det är alltid när det inträffar något i Gaza eller på andra ställen, det är Israel som är skyldig. Mm, det är Israel som startar krig och Israel, oavsett fakta. Ja. Så att jag menar, det är konstigt att jag som tittar på dessa har en annan uppfattning än vad du blir mattat
i. Ja, men man kan ju inte bara tro på allt som sägs i tv utan man måste ju försöka och se på båda parter i en konflikt och sådär. Om man vill bilda sig en egen uppfattning, vilket jag ville göra, och då har jag kommit fram till en ganska motsatt uppfattning än den som framställs i media oftast.
Så du inte bara sympatiserar med Israel, du är även aktiv och du är med, sitter i styrelse för samfundet Israel Sverige.
Ja, i Göteborg. Ja.
I Göteborg. Mm. Det är alltså en samling av svensk boende människor som sympatiserar med Israel.
Ja.
Och du är aktiv hos oss också. Mm. Skriver blogg.
Ja.
Så det är en hel del du gör för sakens skull.
Mm.
Och det är väldigt intressant. Det finns inte många. Det finns en del. Men inte så många som man träffar. Även bland mina vänner. Det finns många. Det är ingen som vågar säga emot Israel när jag sitter där. Men däremot de är väldigt, vad ska man säga, avvaktande och misstänksam när man pratar om Israel på den sidan.
Mm.
Ja, innan vi fortsätter vidare så ska vi lyssna på första stycket som Givatron. Det gamla, det äldsta egentligen gruppen i Israel framför. Och då lyssnar vi på den.
מן הלול מודיע גבר כעיר היום בת 60 פוקחת עין ונועלת נעלה יום גדול ממתין בפתח זה היום שלה יום גדול עומד בפתח יום צעיר וחדשני מגהצו את קמתיה ומוחת שני
sången för en kvinna som fyller en hel bil, en väldigt lång process som det var.
Mm.
Och det var 1900.
Ja, det var ju så här då att jag...
Ja, det är inte 1900, 2000.
Nej, det är 2006 kan man säga som det började här. I och med att jag då tog ett friår som man kunde göra på den tiden. Och sen när jag skulle gå tillbaka till mitt jobb då, efter friåret, så hade det kommit till en ny chef som inte tyckte att jag skulle göra det. Och det var just på grund av mina sympatier för Israel som han tyckte att det var olämpligt att ha en sådan person som enhetschef på Migrationsverket som jag var då.
Jo, visste han det, så att du hade sådana sympatier?
Ja, det har jag inte närmare forskat i, men han har väl antagligen läst min blogg. Och sen fanns det väl kanske personer på Migrationsverket som upplyste honom också om olika om den. Mm. Men jag hade aldrig träffat, jag har aldrig arbetat med honom och vare sig förr eller senare, så att jag tyckte ju det var konstigt att en person som jag aldrig har samarbetat med kan utan vidare avskeda mig, som det blev till slut då. Det är ju, så skulle jag aldrig agera som en chef om jag fick uppgifter om en person, utan jag skulle
jag måste förstå
en chans.
Var den närmaste chef?
Ja.
Det var här i Göteborg?
Nej, han var chef för hela asylprövningsverksamheten
i Malmö.
I Sverige.
I Sverige. Mm. Så att han i stort sett läste, där i Sverige gäller fortfarande fria ordet. Alla får skriva. Självklart att folk mot hetsgrupp, det får man inte. Men en vanlig, om jag skriver något om vilket land i världen som jag gillar eller inte gillar, det får jag göra. Och det spelar inget roll vad min chef tycker eller vad min arbetskamrat tycker. Jag har rätt och har den uppfattning. Det så jag uppfattar den svenska demokratin.
Jo, visst. Samtidigt så kan man väl kanske som anställd i en myndighet inte uttala sig på vilket sätt som helst. I synnerhet inte om myndigheten, men nu var det inte om myndigheten jag skrev, utan det var om konflikten mellan Israel och araberna. Och det. Så att jag stämde ju min arbetsgivare.
Men du fick alltså inte komma tillbaka till jobbet?
Jo, jag fick en lägre tjänst då, kan man säga.
Så,
ja, men jag stämde ändå min arbetsgivare där då i tingsrätten, och tingsrätten kom ju fram till att det här omplaceringen då var att anses som ett avskedande och ogiltigt förklarade den här omplaceringen då, eller avskedandet som det rättligen var.
Så. Men jag tycker att du pratar väldigt kort om det, men uppseendeväckande tycker jag att i Sverige, som kallar sig världens bästa demokrati, när man pratar varje dag varmt om fria ordet, så myndighetschef kan gå till någon anställd på grund att anställd uttrycker sig på viss sätt om vissa frågor och sparkade honom. Kan det vara möjligt överhuvudtaget i Sverige? Det finns en sån.
Ja, det visar sig att det inte var möjligt i mitt fall då, i och med att tingsrätten tyckte att den här chefen hade gjort fel.
Var det några politiker som agerade, som reagerade när det hände?
Ja, ja, det var det ju naturligtvis. Och jag vet att det väcktes ju en fråga i riksdagen av Anneli Enoksson, som var riksdagsledamot för Kristdemokraterna då på den tiden, och frågade då utrikesministern, var det, och det var i anledning av en incident som inträffade under rättegången när företrädaren för Migrationsverket då uttalade att grundaren av Hamas, Sheikh Yassin, var att anses som en palestinsk frihetskämpe, alltså, och Hamas är ju en terrororganisation som både EU och Sverige anser, och ändå så kunde då den här företrädaren för Migrationsverket inför sittande rätt säga att det här var en frihetskämpe, men jag kunde inte ta ställning för Israels rätt att existera. Så den där frågan ställdes ju i riksdagen, och om då det är så att Migrationsverket har en egen utrikespolitik och tycker någonting annat i den här delen än vad regeringen gör då, men ja, svaret blev väl snömosaktigt som det ofta blir, att regeringen har ingen kännedom, tror jag det stod i svaret, att Migrationsverket skulle agera på något konstigt sätt, trots att det naturligtvis det var ju tre domare där som kan intyga vad den här personen sa, plus jag och alla som satt som åhörare, så att det var en konstig.
Så det var inget
konstigt svar från regeringen då.
Så det var inget påföljd? Han inte fick något påföljd?
Du menar chefen där, ja.
Nej, den som vittnade i domstol. Och
ja, han slutade ganska snart efter det. Jag vet inte exakt och närmare omständigheterna där, men han har ju inte jobbat koll på Migrationsverket på länge. Så.
Ja, ja. Men jo, vem var chefen på Migrationsverket?
Han heter Eugene Palmer, heter den personen som initierade det hela. Och han,
ja. Nej, men chefen, högsta chef på Migrationsverket, vem var det då?
Det var Dan Eliasson, ja.
Jaha, den nuvarande polischef.
Ja, just det. Jo.
Så han gjorde ingenting?
Nej, jag råkade träffa honom vid ett tillfälle där och sa till honom att så här kan ni inte agera, utan det här kommer ju att få konsekvenser, men han liksom bara viftade bort mig. Men jag hade ju rätt, det fick ju konsekvenser, skulle det visa sig.
Men egentligen, om man ska säga, han är det högsta chef på Migrationsverket. Mm-hmm. Så han borde i alla fall se till att allt går rätt till där. Men han bryr sig inte om det.
Han bryr sig inte om det.
Ja, inte alls.
Inte alls vad jag vet i alla fall. Utan tvärtom så uttalade han sig i Dagens Nyheter senare att nej, det var inte alls på grund av min blogg som jag fick blev liksom omplacerad och avskedad, utan det var på grund av att jag andra omständigheter. Att jag skulle vara en dålig chef då, till exempel, ja. I något avseende. Men det har jag ju aldrig närmare fått reda på vad det skulle bestå i. Och jag har ju aldrig under den tiden jag tjänstgjorde som chef fått några anmärkningar. Utan det kom ju först efteråt då, då, i samband med bloggen då.
Jag var i domstolen 2-3 dagar, satt jag där och lyssnade. Ja. Och det var en hel del vittne från dina arbetskamrater som kom och vittna att du var bra chef. Och anständig människa och så vidare. Jo. Det var alltså så att det är inte dina närmaste eller arbetskamrater som har klagat på dig.
Nej, det har jag inget intryck av. Nej.
Och vad som jag förvånade, det fanns i din avdelning, tror jag att det är din, en kvinna som är jurist, hon och hennes man, som är kända från Varberg, som är kända som en stark anti-israeler. Men de kommer att vittna för dig.
Ja, åtminstone den ena av dem gjorde ju det. Absolut, ja.
Så det är faktiskt märkligt.
Så var det ju.
Att på något sätt. Sedan jag lyssnade även på din chef, han som du pratade om. Han var i domstol och pratade. Mm. Men det verkar att det inte den... Vad ska man kalla honom som... det är inte den... mest begåvade och kloka människa som jag har träffat.
Det kan jag inte riktigt uttala mig om, men just i mitt fall så har han ju agerat på ett väldigt konstigt sätt. Det har ju både domstolen och till och med sedermera justitieombudsmannen, som vi kan återkomma till, fastslagit. Så att
så att men du hade en bra advokat också som idag sitter som ordförande för judiska församlingen.
Det stämmer, Allan Studzinski var det som var advokat.
Han var bra advokat. Ja?
Det gick ju bra hela vägen i avseenden, så absolut.
Så att det var egentligen Sigur och Sigur, du lidde under den tiden. Det var det faktiskt, det var inte lätt.
Nej,
det att var vara inte. I den läge i alla fall.
Nej, jag var ju arbetslös ett år också då innan det här JO-beslutet kom, för att efter att domstolen... tingsrätten alltså dömde, så vägrade ju Migrationsverket att liksom återanställa mig som enhetschef, utan tvärtom så avskedade man mig ju helt och hållet. Men vi anmälde ju det här till JO då, för vi tyckte att det var grundlagsbrott att jag som chef inte ska få ha tillgång till min yttrandefrihet, och det höll ju JO med om då, sent om sidor, ja. Och som sagt, jag var ju arbetslös ett år då, men sen efter att JO hade beslutat att det här var ett grundlagsbrott, så fick jag ju erbjudande om återanställning då.
Det är nästan som, vad ska man säga, en saga.
Ja.
Att i Sverige, trots att domstolen beslutar om något, så går arbetsgivare och istället för att göra så som domstolen har sagt, så avskidar.
Det finns ju faktiskt arbetsrättsligt ett utrymme för det, så det var ju inget liksom lagbrott eller fel på det viset att faktiskt säga upp mig helt och hållet. Då. Så att, men...
Vad menar du? Kan man säga upp något?
Jo, som... men det står så i... Ja, jag kommer inte ihåg vilken lag det är, men... man kan, men då får man istället i ekonomisk ersättning, så i mitt fall fick jag ju då bli avskedad och så fick jag 32 månadslöner. Så det finns en sån utrymme i... Ja, jag kommer inte ihåg vad lagen heter på rakan.
Ja, men du menar ändå att jag gav dem rätt. Att det var inte riktigt att avskida dig. Det var inte rätt att avskida dig.
Ja, det sa ju inte JO någonting om. Det var det domstolen som sa. Men JO sa ju att det var ett grundlagsbrott. Att göra på det här viset. Så.
Så att trots att du säger att det fanns en utrymme i lagen för att avskida dig. Så... JO tyckte inte det fanns.
Nu kommer jag på den. Det heter nog lagen om offentlig anställning, tror jag, den lagen. Ja. Men alltså, vad JO bedömde var ju inte lagen om offentlig anställning, utan JO bedömde grundlagsbrottet i förhållande till yttrandefriheten, som är fastställd i regeringsformen, heter ju den lagen. Så det är ju två olika lagar som tingsrätten bedömde enligt en lag och JO enligt en annan.
Jo, när du har gått igenom en sånt, jag vet inte vad jag skulle känna om jag var i samma läge. Jag kände du det egentligen? Var det värt att gå igenom en sån?
Ja, men i och med att jag anser att jag hade rätt, och det visade sig att jag hade rätt, så i efterhand så var det ju värt det. Men såklart, det var ju inte roligt att gå och vara arbetslös i ett års tid. Å andra sidan fick jag tid att skriva mycket bra saker på min blogg.
Ja, så det, ja, jag vet inte, det finns många sådana exempel att man misshandlar egentligen människor när de yttrar sig på något sätt. Jag som följde upp den fallet, jag fick en känsla att egentligen att hela den chefskapet i Migrationsverket egentligen är i grund och botten politiskt tillsatta, det vill säga då var i den tiden socialdemokrater.
Ja, jag vet inte. Jag har intrycket av, för att när jag då blev avskedad och Anneli Enoksson ställde den där frågan, så var det ju en borgerlig regering. Faktiskt. Och,
så det är ingen
av dem. Och nu är det ju inte det, och jag har ju inte märkt någon skillnad i attityd så sett. Så att det tycker jag inte man kan säga.
Nej, så det var, jag kom inte, just det, 2006 kom den borgerliga regeringen till makten. Och vad var det, den migrationsminister då?
Det var, ja, han hade ju inget med detta att göra, men han, jag minns inte nu faktiskt alla namn till detta att minnas.
Men det var ju konstigt, jag väntar mig mer av den borgerliga majoriteten, eller den som satt, att de skulle verkligen bevaka den fria ordet, och stod det. Men som har sagt, okej. Ska vi fortsätta att prata om djur och många av oss som Israel-sympatiserar ser på massmedia i Sverige, och speciellt public service, Svensk Television och SR, Sveriges Radio. Du, Lennart, du som bevakar, tittar mycket på nyheter och så vidare, ser du att när det finns en inslag om Israel, till exempel för två veckor sedan, det var ett program om Jerusalem, Och de visade nästan 2 timmar hur Israel spränger bort och river i östra Jerusalem.
Såg du det? Nej, jag såg inte det. Du får ursäkta mig, men jag tittar inte så mycket på tv nu som du tyckte tro.
Men... Nej, men det var ju fantastiskt att se att de har visat någon familj speciellt som Diratius rivit.
Mm.
Och flera andra, de påstår att över 20-30 000 ljus, arabiska ljus, har rivit. Och de pratar med araber som förklarar vad de gör och vad på den där. Men inte en gång som fattade att det ska rivas ett ljus. Om du frågar mig som är Israel och känner till någorlunda. I Israel får inte man riva något ljus utan en domstolbeslut.
Nej, så har jag uppfattat det också. Ja, det kan ju vara svartbyggen och så vidare. Och så där, så att det är väl ofta det som är fallet. Det enda som jag är lite skeptisk till är att man river, alltså om det sker ett terrorangrepp så ska man riva, vad heter det, familjens hus då.
Ja.
Och det förstår jag inte riktigt vad det finns för grund för det egentligen. Det tycker jag är konstigt, men i övrigt så tror
men
jag nog att...
Men den är godkänd av domstol.
Ja, jo, det är det säkert. Men jag tycker det är konstigt, säger jag.
Ja,
men alltså att man river hus som svartbyggen så att säga, det är väl inte så konstigt.
Nej, det finns som du säger orsaker som man får riva om det är svartbygge, om det är byggt utan tillstånd, och det gör man i Sverige också.
Absolut, ja.
Det är inget annat. Och sedan har man även den policy som godkänt av högsta domstol att om myndigheter beslutar att riva ett hus där terroristen bodde och hans familj kanske bodde, så får man riva huset efter domstolbeslut. Det är inte bara det att militären går in och river. Först går man in till domstol och sedan förklarar, och du frågar mig varför det är så. Jag tror att det avskräckande syfte att normalt hos palestinierna är normalt att efter någon terrorist blir likviderad eller dog när han sprängde sig, så öppnar familjen som kallas Sukkat Avilim en koja för de sorgande.
Ja.
Och det är utanför huset, och då kommer alla vänner och detta och pratar gott om den terroristen och äter och dricker och alltihopa.
Mm.
Så civiliserat är det inte när du står och hyllar terroristen. Men det är inte det som orsakar rivning. Rivning, om jag förstår rätt, det är avskräckande syfte att terroristen vet att om han går så riskerar familjen att förlora sitt ljus.
Det är det säkert. Men,
och då...
Det är ju normalt inte så man gör.
Vad sa du?
Jag känner inte till att det sker på sådant sätt i något annat land än just Israel, men det kanske det gör.
Det vet jag inte, men det har gått upp.
Men man kan ju jämföra med en palestinsk lag då, som säger väl att det är dödsstraff för en palestinier att sälja mark till judar, då blir han avrättad. Så det är kanske ännu värre än om huset blir rivet.
Ja. Så att jag tycker den programmet som vi satt från Jerusalem, om jag är inte journalist, men jag skulle som journalist skulle gå över till myndigheter, till byggnadsnämnden eller andra myndigheter i Jerusalem och fråga dem, vad är orsaken att ni rivit bort dessa ljuset? De skulle förklara varför. Men i Sverige, det finns inget som går dit.
Nej, utan man lyssnar ju bara på den ena sidan, och det är det som är så ensidigt i den tiden.
Så att det har vi ett jättestort problem. Vi har alltså även, när man tittar på public service, en speciellt anställningspolicy som är väldigt, väldigt konstig. Du känner till Drofeiler, en aktivist, en extrem vänsteraktivist som är Israelhatare, även om han är jude och Israel. Så han är känd över hela Sverige. Han ger allt det från Ship to Gaza och så vidare. Och hans son var med. Jag kommer inte ihåg vad det var, Feiler heter han också. Plötsligt läste jag att SVT anställde honom som Sydamerika-korrespondens.
Ja, just det. Det stämmer. Det minns jag nu.
Och hans pappa var aktiv just i Sydamerika. Han har skrivit massa, han är kompositör och skrivit massa, några stycken sån hyllningssånger till Che Guevara.
Mm.
Och var känd, han satt också i deras styrelse här i Göteborg, i Stockholm, ursäkta mig. Så hur kan Svensk Television gå in och anställa något som en känd aktivist? Han har jobbat i en vänstertidning tidigare. Hur kan de anställa honom på detta sätt? Det förstår jag inte.
Jag vet inte närmare hur det går till, men du pratar om pappan nu och det ska väl inte sonen lida för i och för sig då. Men, du menar...
men han var också ja, med. Ja, han har varit med flera program på TV och pratat illa. Jag vet inte om han har gjort något.
Nej.
Han kan inte
men det är väl lite som mitt eget case där, att man får väl ha vilken uppfattning man vill egentligen, så länge man inte inverkar på, vad heter det, jobbet.
Men kan man om man är känd aktivist alltså,
ja.
Som uppträder, skriver han, var något journalist på något vänster tidning också. Och SVT som ger anspråk på att vara opartiska och rapportera vad som händer, att man tog anställer sådana människor, det tycker jag är konstigt.
Ja, jag vet inte närmare, men som sagt, de är ju, jag tycker inte att public service är speciellt opartisk när det kommer till Israel.
Jag ska ge dig en annan exempel. I Göteborg, Uppdrag granskning, det finns en tjej som heter, jag glömde namnet, men pappa är väldigt stor aktivist i Palestinagrupperna och bröder också. Jag debatterade en gång mot honom.
Ja.
Den tjejen har gjort ett program på Svensk Television just om en flickapare från Libanon, eller från, i den tiden var Palestina också, som bor i Libanon, som heter Laila Khaled. Och hyllade henne i den programmet. Hon skrivit, jag ringde och frågade och pratade med henne. Hon påstod att det är hennes idol.
Oj då.
Så det är det jag tycker på något sätt. Om jag vet att du, jag tycker det har varit bra orsak att avskida dig. Om jag visste att du är bra. Inte bra, om du... I dina idoler är terrorister.
Ja, alltså hon sitter ju till och med, den här Leila Khaled sitter väl med i den här PFLPs politbyrå, kallas det väl fortfarande. Ja. Så att hon är ju väldigt engagerad i den där organisationen alltjämt. Och den är ju också, precis som Hamas till exempel, som jag sa tidigare, en terrororganisation då, ansett som enligt EU och Sverige. Så att det är ju lite...
Så att man ser att gång på gång i Sveriges Television, i public service, anställer man eller har man journalister som är klart anti-israeler och rapporterar inte heller så som de borde göra från båda sidor.
Nej, jag minns hörde Lars Adaktusson säga att han var ju reporter i Mellanöstern då, och han blev ju tillsagd att rapportera på ett visst sätt som åtminstone jag uppfattar som partiskt då, att han skulle då utmåla Israel kanske som den dåliga sidan och palestinierna som den goda sidan.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Han sa i ett föredrag här i Göteborg att när han gjorde reportage om Israel, då pratade han som journalist både med israeler och med palestinier. När han skickade till nyhetsredaktion, då ringde chefen och sa till honom, när du gör sådana reportage, prata bara med palestinier, det är onödigt att prata även från Israel.
Så att
det finns en policy egentligen. Och det som jag blir väldigt rädd att programdirektör idag, som ansvarigt för samhällsfrågor, det föra detta vid för Aftonbladet. Anders Hedin tror jag han heter. Han är programdirektör och han är väldigt... Vi känner honom från den fallet att när det Aftonbladet skrev om att Israel delar palestinierna för att använda deras kroppsdelar. Kommer du ihåg det?
Ja, det skrev jag mycket om på min egen blogg faktiskt.
Ja. Så, och han idag sitter som programdirektör och ansvarig för nyheter och samhällsfrågor.
Ja.
Så det konsekvens egentligen, de anlitar alltså sådana som vet att de har en uppfattning om just om Israel och Och förmodligen det som dessa människor som den, enligt min uppfattning, det är min, det är inte säkert, de är ofta vänster.
Mm. Jo, men alltså Israel, ja, fientlighet eller vad man ska säga, det är ju ofta förknippat med vänsteråsikter. Ja. Och så där menar jag. Oh. Och även så går det, tycker jag, jag kan ju, det går ju lite hand i hand även med, jag brukar kalla det för islam och nazism, eller som ja, nazismen, det största kännetecknet för nazismen, det är ju judehat egentligen, skulle jag säga. Plus att nazismen är en totalitär rörelse som vill liksom omfatta hela en stat med sina bestämmelser, och man är helt tvingad att i alla avseenden följa vad staten bestämmer. Samma är det ju med kommunismen faktiskt, apropå vänster. Samma är det med islamismen. Det är ju sådana regler som alla måste följa. Man måste vara muslim, annars ska man dö. Och är man inte kommunist så är det många som har dött på grund av det också. Och är man jude så ska man dö, säger ju nazisterna också. Så att de här tre ideologierna, de går ju hand i hand egentligen i många avseenden. Och det kanske är det som egentligen är förklaringen till att så många vänsteraktivister också är pro-palestinier.
Mm. Det finns stort möjligheter för detta, så att det vet vi också. Ni måste ju säga att på sista månader eller år, det har blivit betydligt mindre aktivitet för dessa människor. Men innan var det alltså nästan veckovis aktiviteter. Och oftast de som ledde dessa aktiviteter var vänsteraktivister. Men de som deltog i detta var bland annat palestinier, och även extremhäger när det handlar om judar och Israel var med. Det som är så konstigt att man kan hitta både och.
Jo, men det med totalitära ideologier, de går liksom hand i hand, det här kommunist, nazist och islamist. Det är liksom samma, de är så väldigt lika i så många avseenden som de kanske inte själva ens märker.
Vi här i Sverige har fått en ökad antisemitism, det vill säga judehat i Sverige. Det är inte den att jag går på gatan och folk går som min pappa i Polen och slår honom och kallar honom jävla jude. Det gör man inte än i Sverige. Men det finns alltså olika fenomen som pickar på. Och de kan vara betydligt mer salonsmässiga, som till exempel vår utrikesminister Margot Wallström, som egentligen genom sina uttalande och handling visa att hon ogillar den judiska staten. Och det är många som definierar detta, att man ogillar, tycker inte om judisk stat och ger inte rättigheter att få judar ha eget land, som antisemitismen. Man kan inte picka direkt att det är antisemitism, däremot det är många forskare i sammanhang som säger det. Och det mest flagranta exempel som jag varit med om, att en svensk utrikesminister, israelerna drabbas om terror, daglig terror, inte ny längre. Vi har lyckats, israelerna lyckas att minska. Idag Israel är en av de säkraste land i världen egentligen. Om du tittar på alla andra terrorhändelser, det var i Paris, det var i London, det var i Tyskland,
i Stockholm,
så att det inträffar mycket mer. Däremot i Israel, det fortfarande inträffar en sån, vad ska man kalla, en mindre terroristattack. Det är alltså palestinier som tog ett kniv, går på gatan och sticker judar och kanske polis eller militär, sticker igen dem. Och då som vanligt för polisen är så pass aktiv i Israel att de skjuter alltså i, och ofta eliminerar dem i sammanhanget. Då passar man att
ja, alltså man måste ju kunna avbryta ett pågående angrepp genom att skjuta på den som angriper, och om då den personen som angriper dör så är det väl ingen utomrättslig avrättning. Det är ju samma skedde ju i Trollhättan när polisen sköt den som angrepp på en skola där.
Och i London
nu. Ja visst, och sådär, så att där har aldrig utrikesministern talat om att det skulle vara frågor om utomrättsliga avrättningar, utan det är enbart i Israel som detta sker av någon outgrundlig, kanske antisemitisk anledning.
Ja, det där är precis som du säger, att hon behandlar Israel på annorlunda sätt
än hon behandlar... Och, det, och just det är ett av kännetecknen på antisemitismen, en definition som finns.
Ja. Och då frågar sig, vad gör en sån tjej för Värmland också, tror jag?
Ja, hon är väl bosatt där i alla fall. Men
bosatt där, men jag tror hon kommer från norra Sverige.
Ja, det tror jag också. Nej, jag vet inte.
Nej, men varför kan man förklara sig en sån dam som egentligen har mycket erfarenhet, han satt i Bryssel också, kan uppföra sig på detta sättet överhuvudtaget? Och då är det enda förklaring som vi, som jag och kanske du har också, hade på något sätt antisemitismen, och det vill säga att det ligger i botten.
Jag brukar ju i min blogg skriva att vi har en antisemitisk statsledning för närvarande, och inte bara av det här skälet. Man har ju till exempel erkänt Palestina som stat, och vad är det för stat som leds av PLO, en organisation som också vill utplåna Israel, som jag sa tidigare. Hur sjutton kan man mot FN-stadgan, där det står att stater ska leva som goda grannar, det vill ju Palestina absolut inte göra, utan de vill ju utplåna Israel, och det är ju... Fruktansvärt att en sån stat ska erkännas av Sveriges regering. Det är ju också ett flagrant exempel på antisemitism, som jag ser det.
När du pratar om detta, om PLO och Hamas, då i dagarna det finns en konflikt. Den konflikten där det är mellan Abu Mazen och Hamas i Gaza. Och Gaza får 65%, tror jag, eller mer av sin elektricitet från Israel. Som levererar 6 eller 10% kommer från Egypten. Hamas betalar inte till Israel, då kommer pengarna från Abu Mazen. De pengarna som Israel betalar till Abu Mazen för den tull och skatt som detta, en del av detta betalar Abu Mazen tillbaka för Gaza elektricitet. Eftersom just nu Abu Mazen befinner sig i stark konflikt, politisk konflikt med Hamas, så vill han inte betala. Israel får inte betalt för den elektricitet som levererar till Gaza. Då sa regeringen att man ska minska på anmodan för elektriska kompaniet, Hevrat Hashmal, på anmodan för dem. Så sa Israel att man kommer att minska med 35% leverans till Gaza. Och tyvärr sa Egypten också. Varför Egypten passar på, det vet jag inte. Och det är egentligen en intern konflikt mellan palestinierna.
Ja, visst är det.
Och enligt att du pratar om erkänna. Det ska vara ett landområde som är sammanhängande, där folket vill ha eget stat. Och här i detta fallet, det finns inte sammanhängande. Hamas behärskar Gaza, där det bor 2 miljoner, tror jag, palestinier. Och 1,5 miljoner bor i Västbanken. Och de vill inte ha med varandra att göra. Det är tvärtom, att när Hamas tog över så hängde de Fatah, eller Abu Mazen anhängare. Hur detta? Och nu är det en annan exempel från idag, att Israel stoppade, eller... Det finns stora risker för Israel också, eftersom det blir en missnöje i Gaza, så kan de Hamas börja skjuta tillbaka den missiler som de gjorde innan. Så det är lite risk, men å andra sidan, vem säljer varor utan får betalt för?
Precis. Och det är ju på begäran av palestinska myndigheten, eller Palestina då, som Israel.
Ja, just det.
Gör detta, så det är ju ingenting man Israel har hittat på själv.
Nej. Det sa idag, tror jag, Netanyahu, att det, vi blandar oss inte i den konflikten. Nej. Men får vi inte betalt så levererar vi inte.
Nej, det...
för den sidan. Så det är ett exempel igen. Jo, svenska regeringen med Margot Wallström erkände Palestina som ett eget stat, trots att de uppfyller nästan ingen av de kriterierna som FN kräver.
Nej, och som jag sa, de verkar ju för att bryta mot FN:s charter, FN:s stadgan, genom att inte leva som goda grannar.
Ja. Så att, och det är det som har sagt, det är väldigt svårt att förstå. Jag kan inte säga att Margot Wallström inte väl informerat om situationen i Milanesten. Det tror jag inte. I förrgår till exempel så hittade UNRWA, alltså den organ som stödjer palestinska flyktingar i Gaza också, under UNRWAs skola i Gaza hittade de en tunnel som går vidare till en sån attacktunnel som Hamas bygger för att attackera Israel. De hittade. Nu har de kommit överens att den del av tunneln ska stängas för den sidan. Men det är också ett exempel ju palestinska terrororganisation använder FN.
Ja, de använder ju pengarna de får till att bygga tunnlar istället för att betala för sin elektricitet.
Liksom. Ja, det är exempel på detta. Så att, och jag kan inte förstå, alltså om jag känner till som en vanlig människa, den fakta gjorde är i verklighet, varför går man in och försvarar detta? Och stödjer egentligen, vad hon gör in det. Ah, det finns ett ganska intressant. Sverige skickar till palestinierna årligen 700 miljoner kronor. Årligen, jag tror det är mer än så, men vad jag känner till. Det är 700 miljoner kronor. En del av dessa pengar betalar Abu Mazen till familjerna av terrorister som sitter i israeliska fängelser.
Ja, visst.
Så att egentligen vi med våran skattemedel belöna terrorister.
Ja, det är ju att understödja terrorism och det är ju ett terroristbrott, jag menar, enligt Sveriges lag. Alltså, jag förstår inte att svenska regeringen är ju egentligen brottslig när den håller på det här viset.
Mm.
Faktiskt.
Ja, det är svårt att förstå egentligen. Jag kan berätta, det är en gammal historia. Det finns en man, han sitter i riksdagen fortfarande, en vänsterparti som heter Ali Asbati. För 10 år eller 15 år sedan så skickade han pengar till PFLP. Och det gjorde han genom post, genom posten. Han gick till posten. På något sätt jag lyckas komma ut kvitto på den utbetalningen. Det var inte mycket. Det handlade om 6 000 eller 4 000 kronor. Så jag anmälde honom till polisen, till åklagare, och till min förvåning såg jag att han har fått utnämnd en offentlig försvarare. Det betyder att åklagare tyckte att det finns intresse att undersöka det.
Har du gjort det nu alltså?
Nej, det är inte nu. Det var för många år sedan. Så att jag blev väldigt glad. I samma vecka efter så var jag här i deras borg i Göteborg, vi heter Folket Bio i nära Linneagatan, Prinsgatan. Var jag på ett möte, jag gick in till deras eget möte och då var det en kille som idag har blivit ordförande av RFSU. Heter han Hans Linde. Och den Hans Linde hade föredrag och det satt ungdomar som tyckte att Ali Asbati har gjort väldigt bra och vill också skicka in pengar till terroristerna. Då sa Hans Linde till dem, det ska ni göra, men ni ska vänta till vi kommer överens med regeringen att de lägger ner fallet med Ali Asbati. En vecka efter, det var alltså åklagare, lagt ner. Detta. Så jag vet inte om det är i sammanhang eller han inte kunde, men däremot det har lagt ner på den sidan. Och det har jag varit med om själv på den sidan. Så att på något sätt det finns en stark sympati i den starka rörelsen, vänsterrörelsen, som ofta har makten i Sverige, som utnyttjar makten för att göra saker egentligen som olagliga, tycker jag. Både
ja, det är olagligt att ge bistånd till terrorister. Det är det.
Ja, han påstår, alias Batia, det var bara 4 000 kronor.
Jaha.
Jag sa till honom att köpa en bält, en sån sprängbält, kostar bara 2 500. Jag räknade fram vad det kostar. Jaha. Det kostar 2 500 kronor. Mm. Så han bidrog med 2 sådana bält till terrorister. Men egentligen, det går inte på detta, göra något och detta. Det är alltså sympatier som finns det. Inrotat i den arbetarrörelse eller i socialdemokraterna, inte arbetarrörelse, socialdemokraterna.
Ja, men alltså socialdemokraterna var väl ganska israelvänliga fram till sexdagarskriget då Israel plötsligt började vinna sina krig. Ja, de vann ju 48 också i och för sig, men 47. Men jag tror att det här med vänstersympatierna, det är för att man ser palestinierna som den svaga parten, och då vill man stödja den svaga parten då. Det är därför lite grundtanken kring detta som man har också. Men jag menar, om man skulle stödja den svaga parten hela tiden, då skulle vi också ha stött det tredje riket i andra världskriget, som ju förlorade och var den svagare parten i andra världskriget. Mm. Jag vet inte, så att det där att stödja den svaga parten, det tycker jag inte är en framkomlig väg alla gånger. Man måste ju stödja den som har rättvisan på sin sida, och det har Israel.
Mm. Vi hinner att ta en melodi till med samma grupp, Givatron, nummer 5. Det var 3 minuter kvar. Då ska vi försöka avsluta den programmet. Idag pratar vi med en Israel-sympatisör. Jag vill inte kalla honom aktivist, eftersom det väcker dåliga minne eller dåliga erfarenheter. Men han är aktivist som rukat illa lite grann om massmedia och speciellt public service roll i sammanhanget. Och slutligen avslutar vi också med Jo Sverige och Margot Wallström behandlar terrorister och terrorismen, speciellt när de är palestinier. Jag tycker att det kan man prata om, den ämnet kan man prata hur mycket som helst. Nästa vecka däremot får vi prata om helt annat, och då är det Mikael Scheingold som ska prata om judisk mat. Vilka judiska rätter finns, om kushermat, och vi på återseende nästa vecka. Sedan vi tog lite paus och skickade vi under sommarrepriser som vi hade.